För några dagar sedan var det premiär i Finland för Män kan inte våldtas, en pjäs som var omtalad för länge sedan. Den är omtalad även detta år 2020. Boken skrevs ju av Märta Tikkanen 1975 och var även då väldigt omtalad. Jag har med mig just nu två kulturredaktörer. Jag har med Marit Lindqvist och jag har också med Lasse Garoff. Marit, du har ju förstås läst boken, jag kan tänka mig ganska många gånger, du kan den innan och utan, och Lasse, du har sett den här föreställningen här under veckoslutet. Marit, ska vi börja med dig, Män kan inte våldtas, väldigt kontroversiell och den kom ut 1975.
Ja, det var den, men jag skulle nästan kunna gå tillbaka till tillkomsthistorien, för det är också lite intressant. I efterordet i den nyutgåva av den här romanen som kom ut i fjol så skriver Märta Tikkanen och berättar om hur hon satt ute på klippan i Barösund i Ingå och försökte få fason på den här boken som hon höll på med. Och då råkade hon få syn på en rubrik i den danska tidningen Politiken där det stod då att män kan straffas men inte våldtas. Och den här notisen berättade om en man som hade blivit utsatt för förnedrande behandling av en kvinna som hade bjudit hem honom på smörrebröd efter en gemensam kväll. Och den här lilla notisen satte igång liksom tankarna hos Märta Tikkanen, för då hade hon fått liksom ramen till sin berättelse. Och samtidigt så hade man också skrivit i tidningarna om två kvinnor, som två mörkhyade amerikanska kvinnor som hade blivit våldtagna av vita män. Och de hade tagit rättvisan i egna händer och likviderat sina våldtäktsmän. Och den här boken är också tillägnad just de här två kvinnorna, Ines Garcia och Joanne Little, och alla deras anonyma medsystrar som inte vågade göra uppror. Och Märta Tikkanen satte sig ner och skrev historien om Tova Randers, som är en frånskild tvåbarnsmor som jobbar som biblioteksfunktionär, och hon extra kräcker på nätterna med att jobba fram översättningar. Och en kväll så går hon ut på, eller en eftermiddag går hon till krogen för att äta blodig plankbiff. Och det är inte vilken eftermiddag som helst, utan hon kommer att fylla 40 år och hon känner att hon vill belöna sig själv med lite utsvävande liv. Och på den här krogen så träffar hon en man och av någon anledning så går hon med på att följa honom hem på kvällen där och för att ta ett glas. Och det slutar sen med att den här mannen våldför sig på henne. Och Tova Randers, efter att hon nu då har blivit våldtagen och utsatt för det här förnedrande händelsen, så börjar hon så småningom att fundera på hur hon ska kunna hämnas på den här mannen, Martti Wester. Och den här romanen handlar då om hur hon funderar kring det här med skam och skuld och våldtäkt och hur man ska kunna återfå sin livslust eller livsvilja samtidigt som man då får upprättelse på något sätt. Och den här romanen kom alltså ut hösten 1975. Och 1975 var ett år som Förenta Nationerna hade utropat till internationella kvinnoåret. Så det var ju kanske inte en slump att den här romanen kom ut just det här året. För den här romanen handlar ju förstås mycket om kvinnors rättigheter och kvinnors ställning i samhället och så vidare. Men när den kom ut så blev det ju stor skandal. Alltså, Märta Tikkanen har berättat hur hon jobbar som rektor på Helsingfors arbetarinstitut. Och det var någon dag som hade kommit och slagit till henne och sagt att fy skäms. Och någon annan studerande som hade sagt att hon önskar att lärarinna skulle ha drunknat där ute på sitt landställe. Och kritikerna förstod sig inte alls på den här berättelsen heller, utan det fanns kritiker som Erik Wahlström till exempel som skrev i Hufvudstadsbladet att det var en lite sliskig chockroman som Märta Tikkanen hade gett ut och så här.
Vad berodde det på, Marit, att reaktionerna var sådana här 1975?
Ingen människa hade ju skrivit om det här med våldtäkt överhuvudtaget på det sättet, och inte heller ur en kvinnas synvinkel, alltså skriver jag om hur män behandlar kvinnor illa och kvinnor då som vill ha revansch. Alltså en kvinna som verkligen inte tiger i sin skam och utan tar saken i sina egna händer och återtar makten så att säga och vill få upprättelse. Och sen är det ju det svåra att hon får ju inte riktigt upprättelse i polisens ögon, men hon kanske får upprättelse i sina egna ögon i varje fall på något sätt.
Mm.
Men den här boken alltså väckte ramaskri här hemma i Finland, men sen när boken kom ut i Sverige våren 1976, så där blev hon väldigt uppmärksammad. Man kan säga att det var liksom hennes genombrott i Sverige och Norden, för att då blev hon inbjuden till TV-soffor för att prata om kvinnors ställning och våldtäkt och så vidare. För man höll på att stifta nya lagar kring det här just då i Sverige och så där. Så att det här var nog Märta Tikkanens stora litterära genombrott i Sverige som sen följdes upp med århundradets kärlekssaga och så vidare. Men det här var nog genombrottsromanen.
Mm. Och man ser ju förstås på boken också kanske med lite andra ögon idag än till exempel då den kritiserades 1975. Jag menar, det är ganska mycket som har hänt. Boken är mer aktuell idag kanske än någonsin.
Absolut, jag menar, läget för våldtäktsoffer så är nog inte så hemskt mycket bättre. Jag menar, rättsligt så är vi på en helt annan nivå. Men just den här skammen som en kvinna kan uppleva när hon blir utsatt för våldtäkt är antagligen densamma också. Den där rädslan för att gå till polisen och att bli betrodd och så vidare. Och att det här som man ofta får höra, som också Tove Anders var rädd för i romanen, att hon hade följt med den här mannen frivilligt, de hade druckit lite. Och sen hade saker och ting gått över styr. Och hon hade försökt förhindra det här och avlägsna sig, men det gick inte.
Mm.
Så att just en sån här klassisk situation som kan vara svår att bevisa.
Mm.
Helt enkelt. Ofta står ju ord mot ord också.
Mm. Nu är det som sagt på Lilla Teater. Förra veckan var det alltså premiär för Män kan inte våldta. Så Lasse Garoff, du har sett den här pjäsen.
Det var en fin teaterföreställning. Det var väldigt spännande. I scensättning tyckte jag. Det var roligt tyckte jag att den där dramatiseringen på ett sätt gjorde den här berättelsen om Tove Anders till en... Den kändes nästan som en Tarantino-film på ett sådär underligt vis. Det är sådär att den där handlingen är ganska kompakt och liksom... Och väldigt tydliga motiveringar där, att det är den här kvinnan som har blivit våldtagen och så börjar hon fundera på hämnd. Och sen så börjar hon att skugga den här mannen som har våldtagit henne, och för att lista ut hur hon ska kunna hämnas på honom och börja lära sig mer om hans liv. Och sen under de här promenaderna så börjar hon tänka tillbaka på sina tidigare relationer till olika män. Och det där... Det var någon speciell sorts liksom lite humor i den där iscensättningen som jag tyckte var spännande, för att de hade det var de här andra skådespelarna liksom som fungerade nästan som en sån här berättarröst när hon gick omkring och tänkte på saker, och det där och så kom det nästan som en sån här refräng liksom, så sa de: vad ska Tove Anders göra? Och det där Och det blev liksom lite just en sån här stämning av att liksom, av någon slags sån här spänningsroman eller någonting sånt här. Och ända tills den här pjäsen då kommer fram till den här scenen då, när hon verkligen genomför sin hämnd och hon tar sig in i den här mannens hus, eller in i hans hem, och under vapenhot så binder hon fast honom och det där, och sen våldtar hon honom. Och det där, och då blir liksom hela den där grejen på något vis den blir så där, den slår om till en sån här liksom äckarrealism liksom, eller så här. Men den är ändå inte liksom, den känns inte som ett sånt frossande, utan det känns mer att man liksom sympatiserar väldigt starkt med den här kvinnan som gör det. Hon spelas av Minttu Mustakallio, som är alldeles kolossalt bra i den här rollen. Och det där Sen kommer polisen dit, och den där, på något vis, det känns som att den där liksom förtrollningen på något vis där bryts i den här hela liksom stämningen, och så blir det på något vis en sån här väldigt banal och trist liksom verklighet som på något vis återvänder. Och den var nog en väldigt Väldigt intressant i scensättning tyckte jag faktiskt.
Ja Lasse, vilken känsla hade du då du gick ut ur teatersalongen? Var det en behaglig känsla eller var det en obehaglig känsla? Det är väl kanske man kan känna båda.
Det var nog kanske snarare en behaglig känsla alltså, konstigt nog. Mm. Men den här, jag förstår precis varför den här boken har blivit en sån här feministisk klassiker, för att den liksom överlag så känns den här berättelsen väldigt sådär, som man skulle på engelska säga, empowering. Mm. Att liksom...
Är det en hämndhistoria, kan man kalla det för det?
Absolut, är det ju en hämndhistoria. Mm. Det är ju det som det hela handlar om. Mm. Det enda som säger emot det är att den där hämnden sen inte kanske är så tillfredsställande som man hade tänkt sig. Mm. Det kommer liksom inte... Det får aldrig den där liksom... samhälleliga berättigande, därför att den här Tove Randers avsikt är ju sen att när hon har våldtagit den här mannen så ska hon ringa åt polisen och så ska hon polisanmäla saken och sen ska hon dömas och straffas och det där och hon ska liksom stå för vad hon har gjort i motsats till den här mannen som förnekar vad som har hänt och på det här viset så vill hon liksom visa på någon, liksom hon vill göra en hon vill visa åt samhället vad det här är, liksom vad sexuellt våld är. Mm. Och liksom på ett annat sätt än vad man är van vid att se det. Men det visar sig sen att polisen är sen fullständigt oförmögen att förstå vad det är som har hänt. Och den här mannen, Martin Wester, så han då förnekar att han skulle ha blivit våldtagen för att han upplever det som så förnedrande.
Mm. Mm. Hur är det? Den här, som sagt, historien är ju skriven, boken är skriven 1975, idag har vi 2020, det börjar bli ett antal årtionden sen. Hur upplever du den här pjäsen? Kändes den ändå relevant i dagens samhälle? Var den gjord på ett sånt sätt att man kände att det var nutid, eller såg man tillbaka på historien? Hur hade man byggt upp det här?
No, pjäsen utspelar sig alltså nog på 70-talet.
Aha, okay.
Så att de hade inte gjort det att de ska flytta fram den till idag.
Okay.
Och jag tror att det var ett bra beslut att göra det på det viset. Jag var faktiskt väldigt överraskad över att den här pjäsen kändes så angelägen. Mm. Den där berättelsen kändes så angelägen. Jag funderar mycket på att vad var det som det berodde på. Det var nästan något lite sådär kärrande. Över att den här kvinnan som gick omkring, att mycket av föreställningen gick ut på att hon gick omkring och tänkte tillbaka på sina tidigare relationer och betraktade dem i ett väldigt sådär illusionslöst tillstånd. Det är någonting med det där som känns liksom sådär kusligt liksom och otroligt träffsäkert, för hon beskriver just hur liksom hennes ex-man, och hon har också haft en älskare, och hur de där männen på något vis alltid har försökt framställa sig som någon typ av kyssta killar liksom, eller och sagt att nu ska vi vara fria liksom, till exempel den där hennes ex-man som alltid har sagt att hon ska vara fri och pracka på henne någon typ av sån här frigjordhet som hon inte alls känner igen sig i. Eller den här mannen som är hennes älskare som är liksom på något vis ska vara ett stöd för henne och vill vara liksom hennes vän och vill på något vis ha en nära relation. Men sen när det kommer till kritan så har han ändå ett sånt underligt hederstänkande kring det där deras förhållande. Och det visar sig liksom, när man lite börjar syna dem i sömmarna liksom, så är de inte alls kyssta. Trots att det är helt tydligt att de har en självbild vad de ser sig som väldigt goda. Mm. Och det där är liksom, det var någonting med det där just som att man riktar den där blicken mot de här männena som är så skarp att man kan liksom, jag kände liksom att det var saker där som jag kunde känna igen hos mig själv, och så började jag känna mig liksom lite sådär träffad, lite som en dålig människa. Och det är någonting som känns jätte sådär. Trots att den inte liksom går ut och säger att den är liksom på något vis sådär, det är inte alls sådär, vet du, generellt manshat eller någonting sådant. Mm. Utan den är bara väldigt liksom sådär, den är bara väldigt sådär träffsäker, och det, det som jag tror att gör att den känns så relevant och så spännande idag är just det att den har en sån kvinnlig huvudperson som är en ganska vanlig människa. Hon är liksom en 40-årig liksom ensamförsörjande tvåbarnsmamma och så har hon två tonårspojkar. Och sen så tar liksom, på något vis i den här berättelsen så tar hon sig liksom rätten, eller hon tar liksom tolkningsföreträde och beskriver de här liksom relationerna som hon har helt ur sin egen liksom synvinkel och utan alla så här, utan alla liksom så här trevliga omskrivningar om kärlek eller någonting annat, liksom helt utan romantik. Mm. Och det är det som känns väldigt sådär, det känns hemskt sådär starkt och spännande idag.
Jag hör Lasse att du uppenbarligen har blivit berörd av att se män kan inte våldtas. Jag vill kolla med Marit, jag har Marit dig Lindqvist också med här ännu, precis som Lasse. Hur är det alltså, har den här pjäsen nu då, är det första gången som man sätter upp den i Finland? Eller jag vet ju att filmen är gjord 1978, Jön Donner gjorde en version av den här texten. Men hur är det med pjäsen, känner ni till det?
Det här är första gången som den visas på scen i Finland, okay. Enligt Lilla teatern i alla fall. Men det där Luca Oppi som har varit med och dramatiserat den här uppsättningen, så hon har också regisserat den i Stockholm våren 2019.
Det om det, ja, det är ungefär det vad vi hinner prata om Män kan inte våldtas, en intressant föreställning. Och har inte ni läst boken, så ni hörde förstås på Marit här också lite tidigare att det är en bok som helt klart lös att läsa, en bok som känns relevant ännu idag 2020. Marit Lindqvist, Lasse Garoff, tack för det här.
Tack.
Tack så mycket.